Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter. Eller hur, Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanne Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten Sanne Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sanne Malschen solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Jag tror så himla mycket på människan, och jag tror på människans förmåga att titta på sitt liv och liksom lära om och göra nytt och pröva och hela tiden utvecklas. Söka. Jaha, det funkar inte. Vad kan jag göra då istället? Ja, nu i dagarna kommer YouTubern, författaren och entreprenören Therese Lindgrens nya bullet journal ut. Mitt bästa år, en bullet journal för att må bättre.
Magen är det som jag lägger absolut mest fokus på. För att det är då som jag känner att då mår min hud bra, då mår min hjärna bra, då är mitt humör bättre, min PMS blir bättre. Oh, jag känner mig så himla naken, för jag känner mig som ett riktigt weirdo. Alltså jag känner mig så knäpp.
Trött, stressad, nedkörd. Ska livet behöva vara så? Eller finns det andra vägar till djupare hälsa? Mer glow, mer go, mer lugn och livskraft. Det här är nya podden Hälsorevolutionen som hjälper dig att bli ditt bästa jag. Jag heter Maria Borelius, biolog och vetenskapsjournalist.
Och jag heter Carina Lundstedt och är förläggare och producent. Och idag ska vi ägna oss åt dagboksskrivandets hälsosamma magiska kraft.
Det här är ju en teknik som lika gammal som människan själv, men den kan ju vara ett otroligt kraftfullt verktyg när man vill må bättre.
Så många olika varianter av att skriva dagbok. Det är ju inte bara den klassiska att skriva allt som har hänt varje dag, utan det finns en rad tekniker som kan främja hälsan.
Mm, precis, det här är spännande. Vad gör du själv i den här genren?
Ja, men jag har tassat framåt lite. För mig började det så här att på något vis kände jag när jag var yngre att jag hela tiden missade att skriva dagbok. Att det på något vis var för sent eftersom jag inte hade gjort det, eftersom jag inte hade kommit igång. Så att jag var inne i en liksom negativ trall där. Sen kom det här med gratitude journals, alltså tacksamhetsdagbokstrenden. Och mig nådde den för kanske 10 år sedan i form av en app som heter just Gratitude eller Gratitude Journal. Det finns ju säkert flera. Mm. Så det började jag med relativt tidigt. Om man tänker att det var liksom i form av en app. Och då gjorde man så att man tog en bild. Och sen så skrev man en liten. Fint. Så nästan som en egen liten blogg fast
en
för sig själv.
En liten happiness-dagbok med bilder. Vad
ja, så det var fint. Men det var väl kanske också lite överambitiös då.
Ja.
Så jag höll i det ett tag och sen så kom jag av mig. Nu har jag en annan tacksamhetsdagbok som jag bara skriver i, som jag har vid sängen, och antingen skriver jag på kvällen eller på morgonen, och det sker ungefär 3 dagar i veckan, och jag vill skriva oftare, så det är en liten hälsoutmaning.
Vad ger det dig då att göra det?
Det ger mig överblick, reflektion, glädje, tacksamhet. Jag tycker om när jag liksom kommer in i det och sätter igång och flowar på, så kommer det bara fler och fler saker. Det är sällan som jag bara skriver ner 3 saker jag är tacksam för. Det är ofta 15 eller 20.
Mm.
Så att det finns ju så oändligt mycket att vara tacksam för, trots att någon är sjuk eller trots att det är corona eller trots att man har jobbat för länge eller sovit för dåligt, så finns det ju hur mycket som helst att vara tacksam för.
Mm.
Och det här är ju en teknik för att rikta din energi åt rätt håll.
Ser du någon mönster liksom i vad du är tacksam för?
Jo, men det är ju klart att det är nära och kära, men det är också roliga ögonblick i vardagen, i jobbet, samtal med vänner. Det kan vara att jag har beställt en ny bokhylla till mitt kontor. Ja, men den längtar jag jättemycket efter. Mm. Och, mina katter såklart, de får vara med varje dag nu. Så det är ju en fantastisk teknik att skriva dagbok. Och jag tänker mig att vi här i detta program ska försöka ringa in då olika vägar till hälsosamt dagbokskrivande, eller hur?
Ja, det finns olika, och jag, precis som du, höll aldrig på med det här som yngre, mer än sporadiskt lite. Man började på någon och sen tänkte man, det är kört för jag har inte fyllt i varenda
dag. Varför blir det så? Man tänker att det ska vara så perfekt.
Ja,
liksom.
Det måste vara perfekt.
Ja.
Men jag skulle säga att det här började när jag kom i kontakt med de här fantastiska Franklin Coveys böcker 7 goda vanor.
Ja.
Ja, och då började jag tänka liksom att man kunde strukturera lite mer. Och han utgår ju mycket från att man ska fundera över vilka roller man har i livet. Man kan vara mamma, man kan vara sin yrkesroll, man kan vara vän, man kan vara vad man nu vill vara. Scoutledare eller vad man har för roller. Och titta på vad som är stora stenar, som han kallar det, varje vecka.
Mm.
Som man kan flytta på. Har man flyttat på den stenen så har man liksom haft en bra vecka.
Mm.
Så att redan i förväg tänka på sin vecka som om man tittar på den bakåt.
Mm. Mm.
Där kan man göra på
och
års.
Och tänka att man redan har flyttat den där
stenen.
Jobbiga, tunga stenen. Och
precis.
Det gick bra.
Och det gick bra och då blev det en bra vecka.
Ja. Mm.
Så då började jag liksom sätta mycket mer mål för vad jag ville, vilka stenar jag ville få gjort. Och jag är sån där som funkar rätt bra att sätta stora övergripande mål. Om jag gör det för petigt, exakt hur jag ska gå tillväga, exakt vid vilket datum och sånt där, det gör mig trött. Mm. Så det ger inte mig energi. Mm. Men jag vill ha några långa saker i huvudet. Så vet jag, jobba på det lite grann varje dag. Mm. Det gör jag mig själv. Mm. Så det är bara hur jag funkar. Mm. Men sen en annan teknik som då helt kommer motsäga vad jag precis har sagt.
Ja, ja.
Det är typiskt. Det är som jag läste en bok där man liksom planerar ungefär vad man får gjort under en dag på morgonen. Och sen så delar man in dagen i 2 timmars sjok.
Mm.
Och det här har hjälpt mig mycket. För att en del människor har ju arbeten där liksom alla arbetsuppgifter är givna. Vad man ska göra under en dag. Låt oss säga att man är sjuksköterska.
Mm.
Då är det ju de här patienterna och saker. Mm. Men jag har ett stort mått i mitt arbete där jag själv bestämmer när saker ska göras.
Ja, precis.
Och jag måste vara leda mig själv väldigt mycket hela tiden. Och att vissa saker i vissa möten och det sker då och då. Men andra, så jag har stora sjok av tid när jag ska få hinna väldigt mycket.
Mm.
Men ingen talar om för mig när saker ska göras.
Gud vad bra att du påminner om detta. För att det här har varit faktiskt en utmaning för mig nu när jag har gått över till att jobba i mitt eget företag.
Ja.
Så är det ju det här, hur ska man hinna med olika uppdrag varje dag och ge allt den tid som det behöver.
Som det behöver. Och till slut sitter man med allt fredag eftermiddag.
Eller 9 på kvällen. 9 tredje på kvällen i rad.
Precis. Och hjärnan är som en liksom sån här friterat ägg i pannan ungefär. Och det vill man ju slippa.
Mm.
Så att den här tekniken är liksom att jag sätter upp. Jag vill få de här 5 grejerna gjorda idag. Och kanske den här motionen och så. Mm. Och sen tar jag 2 timmars sjok.
Och när gör du den planeringen?
Den gör jag på morgonen.
På morgonen, okej. Okay. En del gör ju planeringen kvällen innan.
Ja, jag vet. Men jag är piggast i huvudet på morgonen. Ja, så då gör jag ändå.
Mm.
Och det är inga konstigheter. Utan då sätter jag in ungefär. Ja, men jag har ett sjok mellan 8 och 10.
Mm.
Då vill jag få gjort de 2 grejerna.
Mm.
Och då vet jag att 10 rullar det här i huvudet. Då ska det här ha varit gjort. Då kanske jag inte har hunnit det. Men då vet jag. Då försöker jag få in det i nästa sjok.
Mm.
Jag vet att det låg i det tidigare sjoket. Mm. Så jag skaffar mig liksom en egen tydlig struktur för dagen.
Ja, för det här, ibland går ju saker, alltså ja, man stöter på problem. Folk svarar inte när man ringer.
Absolut.
Och allt vad det kan.
Ja, så det här är ju en, vad ska jag säga, en lös mall i mitt eget huvud. Det är ju ingen piska. Och det, till exempel gör jag min motion så också. Så jag vet att om jag satt in den mellan 6 och 8 på morgonen så blev det inte gjort.
Mm.
Ja, men då försöker jag få in den kanske på lunchen.
Mm.
Eller kanske ta ett arbetsmöte som en promenad eller något sånt där.
Mm.
Det funkar för mig. Men jag tror vi ska ha enorm vad ska jag säga?
Respekt.
Empati och respekt med att alla behöver olika tekniker.
Ja.
Eller hur? Men jag tycker också.
Och en del behöver mer struktur. Andra
friare, mer
friare,
konstnärligt.
Ja,
en del vill ha väldigt logiskt, andra vill ha konstnärligt.
Ja.
Och att leta, och jag är övertygad om att det finns en teknik för alla.
Mm.
Bara man letar.
Mm. Det är så lätt att säga, men jag hann inte och skjuta upp saker. Allting handlar ju ytterst om någon slags planering, såklart lite flow också. Men
lite flow. Men jag tror också en grej till, om man lägger till planering, att lite lära känna sina egna biorytmer.
Biorytm, det var ett intressant ord.
Ja, så när man har, hela kroppen opererar ju efter rytmer. Vissa tidpunkter på dygnet har man mer energi, andra mindre.
Mm.
Vissa tidpunkter på dygnet känner man sig mer rofylld, andra kanske mer ångestfylld.
Mm.
Och det här är ju signalsubstanserna som varierar under dygnet.
Kan du berätta bara så att
jag ska ge ett konkret exempel.
Ja.
När jag vaknar på morgnarna efter jag fått meditera och gå min lilla promenad, så här, då är jag som bäst.
Mm.
Jag har gärna med mig, jag är glad, jag kan lyfta berg.
Mm.
Då ska jag tänka sätta mina svåraste grejer då.
Mm. Mm.
Skriver jag bok så är det det, för då skapar jag helt själv.
Ja.
Lättare grej för mig är till exempel att ha möten med andra, för då är det ju alla är med och driver.
Ja.
Mm. Jag är personligen sämre liksom på eftermiddagen mellan, vad ska vi säga, 1 och 4, då är jag lite segare och lite sämre självförtroende, och alltid är det bra att möta med andra.
Mm.
Om man liksom inte ska sälja in världens jättepitch.
Mm. Smart.
Men liksom bara planera grejer och prata igenom saker och sådär. Och sen har jag en andra våg lite senare på dagen, så här mellan 5 och 8.
Mm.
Då är jag pigg igen.
Ja.
Så då vet jag liksom att försöka tänka igenom. När har jag mer energi?
Mm.
Mer go?
Mm.
Och då kanske man sätter lite svårare saker då.
Ja.
Och när man har lite mindre energi och mindre go, då gör man lite mer rutingrejer.
Heter det biorytm?
Biorytm, biologisk rytm.
Fint, så, fint ord.
Ja, ja, så om du skulle titta på din biorytm under dagen, hur skulle du planera då?
Ja, men då är det ju så att jag gillar ju morgnar när jag liksom i alla fall har bestämt mig för att gå upp. Och då har jag ju lagt in meditation och lite yoga där på morgonen. Två gånger 10, två gånger 15 minuter. Men sen gäller det ju att inte liksom när man nu jobbar hemifrån och så skrota runt för länge efter det och äta frukost i en timme som jag gör på helgen. Utan att försöka, och där kan det ju ibland bli lite ofokuserat. Speciellt om resten av familjen är hemma och så börjar man liksom prata om allt möjligt och plötsligt är klockan 9:30. Vänta, nu måste jag gå in på mitt kontor och få något gjort där. Med det sagt, jag tror att min biorytm är ganska lik din.
Många har den här, har jag sett.
Jag ska försöka att observera den tydligare.
Kan man ha skrottid efter lunch till exempel då?
Ja.
Då man kanske är lite wobbligare.
Ja, det hade jag igår. Då tränade jag lite på lunchen och sen skrotade jag och fikade lite med min kompis Ann i hennes studio. Det var ju väldigt härligt, så då blev jag ju kvar där en timme och sen fick jag jobba hela kvällen. Det var, ja, så är, mamma får ju ta liksom konsekvenserna av och ibland måste man ju få skrota lite och mötas och fika och när man kan i de här tiderna, inte minst.
Absolut, absolut.
Men jag lockas av att göra någon slags tidsbudget inför nästa år, 2021. Och det är ju här i december och i början av ett nytt år som vi ofta tar tag i nya vanor, nya dagböcker, nya kalendrar, nya strukturer för att i år ska det bli ordning och reda.
Det är då det händer. Och men jag tror också att jag har en kompis som heter Leni som alltid varit väldigt duktig med liksom jumpa och att alltid få in det där. Och jag sa, men hur får du alltid det där gjort? Det här var innan jag gjorde mina egna förändringar. Och sa, ja men ett bra motionspass börjar dagen innan. Det börjar med att jag bestämmer mig att ungefär då och då ska jag jumpa imorgon.
Ja.
Och jag vet liksom att jag kommer jumpa på lunchen. Vad betyder det? Ja, det betyder att jag måste äta en frukost som gör att jag orkar. Det betyder att jag kanske måste packa jumpakläderna i väskan på kvällen innan. Det betyder att jag kanske inte ska hänga framför tvn till 12:30. För att jag vill ha energi. Massa saker. Det betyder att jag kanske ska tänka att jag tar mig till jobbet på ett sätt som gör att jag kan ta mig. Liksom, ska jag cykla, ska jag bil, ska jag tunnelbana, vad det nu än är. Ha ett hälsosamt liv och göra de saker man egentligen vill göra. Börjar man med såna här tekniker så tror jag att det är lättare att få in det. Eller hur?
Ja, det här med struktur är jätteintressant. Jag har också en kompis som heter Åsa som är superentreprenör i San Diego. Jag ska sammanföra er någon gång. Hon älskar dessutom dina böcker.
Ja.
Hon kör ju sån här food prep på söndagarna.
Precis.
Och lagar fantastisk mat. Och sen har hela familjen matlådor för åtminstone 5 dagar. Och sen så preppar hon garanterat sin träning, för hon får in jättemycket träning och allt möjligt. Så det, jag ska lyssna lite med henne vid tillfälle hur hon gör. Men jag är ändå så här, jag känner att man kan inte planera varenda minut av sitt liv.
Det gäller att hitta balansen. Och när jag gör mina 2-timmars sjok, då är det ungefär att klockan 10 ska det här vara avslutat. Men då vet jag bara i mitt huvud att är det inte det, så ligger det här och trycker ganska mycket på att bli klart sen. Så att det blir gjort i alla fall innan klockan 1.
Det är en grundstruktur.
Det är en grundidé om att...
Precis.
Och där kan man ju lägga in också att man vill hinna ringa någon kompis som inte mår så bra. Eller göra något med någon familjemedlem. Det behöver inte bara vara jobbgrejer. Utan just ta in hälsa, andliga behov, natur. Vad man har. Ja. Vad man själv tycker är viktigt. Men en jättestor trend, Carina, du som är förläggare, det är ju bullet point journaling, eller bullet journal som det heter på svenska. Vad är det för något?
Ja, men det har kommit här de senaste åren och det började med en designer som heter Ryder Carroll, som är grundaren av begreppet bullet journaling. Och det handlar alltså om att skapa ordning på ett både kreativt men väldigt strukturerat sätt. Och för Ryder så var det så att han hade inlärningssvårigheter. Och han pluggade på universitetet och testade olika typer av metoder för att förbättra sin inlärning, studieteknik och sitt sätt att organisera sin vardag. Och han tyckte inte att han fick tillräcklig hjälp av de kalendrar och dagböcker som fanns. Så han utvecklade sin egen metod som han då kallar för Bullet Journal. Och han säger att det här är truly about the art of intentional living. Så att leva medvetet. Och belöningen ska bli att man känner sig mera mindful, alltså mera meningsfull i sin vardag. Och det vill ju vi ju alla bli. Jag tror att Bullet Journal är för dem som har kanske extra stort behov av att organisera och ordning och men jag vet inte, vi ska ju få prata med en av dem, en expert verkligen och en fantastisk både författare och youtuber, Therese Lindgren, som vi ska få prata med i dagens avsnitt. Hon har ju nämligen utvecklat sin alldeles egna bullet journal, så att det här tror jag kommer bli genombrottet för bullet journaling på svenska.
Och innan vi träffar Therese så är det ju så att vi varje gång har med oss lyssnare som utgör vår lyssnarpanel, eller hur Carina? Från hela Sveriges land.
Ja.
Jättekul!
Så härliga kvinnor har det ju varit hittills, men vi välkomnar ju någon man att anmäla sig.
Men det kommer att bli fler män. Och det är unga och gamla och i olika livssituationer och olika utmaningar och olika typer av vardag. Men hälsa är ett gemensamt intresse. Idag har vi med oss Annika Ernulf. Hon jobbar på ett gym som viktcoach. Jobbar i hälsokostaffär. Har bott mycket i Los Angeles där hennes hälsointresse började. Hon bor i Skåne nu. Och idag ska hon testa just en sån här teknik som heter examen. Examen är en jättegammal dagboksteknik från 1500-talet. Från början var det en andlig teknik, men man kan göra den här väldigt vardagligt och väldigt hälsofokuserat. Och det innebär att varje morgon eller kväll fråga sig, vad gav liv idag? Och den andra frågan är, vad tog liv idag? Och då kan man börja upptäcka alla möjliga saker om sitt eget liv. Annika, varsågod.
Hej, jag heter Annika. Jag är 48 år, bor i Falsterbo med man, två barn, en hund och en katt. Jag jobbar även som hälsorådgivare och säljare på Life i Höllviken och som viktminskningscoach på ett vibrationsgym i Höllviken. På fritiden älskar jag att vara ute i naturen så mycket som möjligt och jag har en hälsoutmaning i mitt liv och det är att jag har nervsmärtor från en sjukdom jag fick för många år sedan som då är restsymptom av detta. Jag ska testa någonting som heter examen och det ska bli jätteintressant eftersom jag har gjort en del tacksamhetsövningar i mitt liv. Men detta är lite annorlunda. Så det ska bli jättespännande att sätta igång.
Ja, det där var Annika Ernulf och vi ska komma tillbaka till henne. Hur kan då en bra hälsodagbok se ut? Ja, nu i dagarna kommer YouTubern, författaren och entreprenören Therese Lindgrens nya Bullet Journal ut. Mitt bästa år, en Bullet Journal för att må bättre. Therese Lindgren var mediasäljaren som blev sjukskriven för 7 år sedan efter en panikattack. Och om det skrev hon boken, ibland mår jag inte så bra. Nu bloggar, YouTubar och Instagrammar hon inför en miljonpublik om allt mellan skönhet, hälsa till djurrättsfrågor. Välkommen, Therese Lindgren.
Tack snälla.
Hur hittar vi dig idag? Var är du? Hur mår du?
Jag mår bra. Jag är hemma på Kungsholmen och bara jobbar. Det är en sån här riktig mulen dag idag. Så att det, då är det bara att köra jobbrace, känner jag.
Jobbrace. Du, det är coronatider nu och det här påverkar många av oss. Och du har själv skrivit väldigt öppet om psykisk ohälsa och att inte må så bra. Hur mår du under de här tuffa tiderna?
Jag har mått otroligt dåligt. I våras när corona, första vågen slog till, så var det otroligt jobbigt för mig. Jag lider av hypokondri och gjorde det redan innan corona och har alltid haft problem med den delen och varit en orolig själ. Så för mig var det jättejobbigt att vara orolig hela tiden för att själv bli sjuk, att inte ha kontroll och inte ha makt att göra förändringar som jag vill och också vara rädd att andra i min närhet ska bli sjuk. Det var jättejobbigt. Nu känns det som att nu har jag liksom vant mig lite grann. Jag är fortfarande orolig såklart att jag eller mina nära ska bli sjuk hela tiden, men det är inte den här paniken som jag hade i våras.
Mm.
Har du varit orolig?
Jag känner att det här kommer åt mig psykiskt. Jag tror att man ska ju vara jag vet inte vad man ska vara, man ska leva i någon bubbla för att det här inte ska betyda något för. Jag tror att det gör det för alla. Och jag är framförallt, tänker så mycket på din generation, för att vi pratar mycket om de gamla och det ska vi göra. Men jag tänker på alla unga som liksom inte får börja sina liv och visa vad man går för och utbildningar och... Jag hoppas att det här inte skapar men för livet. Så det är faktiskt en sak som jag kan ligga och vara orolig för på natten. Och tänka på alla unga människor.
Mm.
Och jag tycker vi pratar för lite om det. Kanske lite grann. Men du just när det gäller de unga. Så du hade nyligen statsministern på besök på ditt Instagram-konto. Vad tar du med dig av det?
Dels så tar jag med mig att jag tycker om Stefan väldigt mycket. Jag tycker alltid att han förmedlar ett sånt himla lugn under sina presskonferenser och när han pratar. Och när jag har intervjuat honom tidigare också så är han väldigt lugn. Så att jag är väldigt glad att det inte blev ett maktskifte i det förra valet. För jag tror att det hade blivit ännu stökigare nu ifall vi dessutom hade haft en ny regering på den här krisen. Så dels tar jag med mig det. Men sen tar jag också med mig det som han pratar mycket om, att ta hand om varandra och att vi gör det här tillsammans. Så det är någonting som jag verkligen försöker att förmedla till de som följer mig också. Att det här är verkligen en tid när vi får gå ihop och försöka ta oss igenom det här till andra sidan tillsammans.
Mm.
Men sen pratade inte han så himla mycket om handfasta råd. Han nämnde ju bara det här med att tvätta händerna. Men han pratade inte så mycket under vårt samtal nu om att hålla avstånd eller hur man ska fira jul och sånt där. Utan det är ju sånt som han har pratat mer om på presskonferenser.
Mm. Nu ska vi prata lite mer om din nya bok och dina hälsovanor. Vi börjar med hälsovanorna. Hur ser dina egna hälsovanor ut? Din kost, din motion, din avstressning, din förundran, alla de här grejerna vi håller på med idag. Vad är viktiga komponenter för dig för att må bra?
Jag har hela mitt liv egentligen sedan jag var tonåring haft mycket problem med magen och aldrig riktigt fått hjälp. Jag har ju sökt vård såklart, men det som jag har fått som svar är att jag antagligen har IBS. Det fick jag höra redan första gången när jag var 14 år. Och det kan ju vara så himla hopplöst diagnos att få. Eller det kan kännas, har jag förstått på många med mig, att det kan kännas som en slaskdiagnos. Att det är någonting man får men inte riktigt blir tagen på allvar och sådär.
Mm, mm.
Så att magen har alltid varit väldigt centralt för mig och jag har alltid försökt att hitta olika vägar. Alltså när det kommer till hälsa så har liksom magen varit det som har spökat absolut mest. Och det som har fått tagit mest plats också. Att jag har alltid gjort förändringar för att försöka få min mage att må bättre. För jag har ju förstått med tidens gång. Nu har jag gjort väldigt mycket utredningar och koloskopi. Och vi har tagit alla möjliga prover. Och nu vet jag att jag har ingen fysisk sjukdom. Utan det är antagligen IBS. Men så det som jag gör det är att jag testar mycket olika kosthållningar. Just nu så jag äter ju veganskt sedan 5 år tillbaka. Men det jag också gör nu är att jag äter den här dieten som kallas för FODMAP. Och det har verkligen fungerat för mig.
Mm. Mm.
Och det här med att få ordning på min mage. Det handlar ju inte bara om magen som du vet. Utan det är ju så himla starkt kopplat till hur man mår psykiskt.
Ja, absolut.
Så att när jag har fått bättre ordning på min mage. Då känner jag också att jag har fått bättre ordning på mina känslor. Och fått ordning på mitt mentala välbefinnande. Och vice versa också. Att i de perioder som jag har haft mer ångest. För att jag kanske har varit stressig. Ja, men då har magen blivit sämre också.
Mm,
Så att magen är det som jag lägger absolut mest fokus på. För att det är då som jag känner att. Då mår min hud bra. Då mår min hjärna bra. Då är mitt humör bättre. Min PMS blir bättre. Min menscykel blir mer regelbunden när jag äter bra. Och för att få en bra mage så måste jag också röra på mig.
Mm, mm. Så det stämmer väl ganska bra med modern forskning, det här att magen, det går väldigt många nervtrådar mellan magen och hjärnan, och magen är centrum, och det tror jag många känner igen, just där när magen inte funkar så blir det liksom, påverkar hela vårt väsen.
Ja.
Bullet point journaling, eller bullet journal på svenska. Varför har du fastnat för den tekniken?
Jag har alltid tyckt väldigt mycket om att planera. Jag tror att det har att göra med kontroll. När det blåser, när det är stressigt, när man kanske inte mår 100, så kan man ju se på olika sätt att folk försöker skaffa sig kontroll. Vissa skaffar sig, vill bara kontrollera sina matvanor och utveckla sig en ätstörning. Vissa kontrollerar, alltså det finns så många olika sätt att skapa kontroll på för att på något sätt skapa ro i själen. Så jag tror att det är därför som jag alltid har varit väldigt, ibland så har det gått överstyr det här med att jag verkligen, verkligen vill ha kontroll. Men ett sätt som det inte har gått överstyr på, utan någonting som bara hjälper mig i vardagen, det är det här med att planera och planera min tid för att kunna planera in mer återhämtning.
Mm.
Anledningen till varför jag vill skriva att göra listor på dagen, eller varför jag tycker att det är kul att planera, det är för att jag ska få så mycket ledig tid som möjligt. Det är ju inte för att jag ska hinna så mycket som möjligt, utan för att jag ska kunna hinna vila.
Mm, det där är ett väldigt modernt sätt att se det, att just planera också in återhämtning som en viktig del av dagen. Att det är inte bara ingenting tid, utan det är viktig tid. Det är ett eget rike liksom. Är det så det känns för dig?
Ja, jo, verkligen. Så då fastnade jag verkligen för den här metoden som heter bullet journaling. För den är väldigt kreativ. Det är mer än bara en almanacka. En almanacka, där skriver man ju in vad man gör måndag till söndag. Medan i en bullet journal, där kan man göra som olika trackers kallas det för. Man fyller i till exempel varje dag hur en stressnivå är. Eller man kanske varje dag fyller i hur man loggar sin mens. Att man skriver när man har mens och när man har PMS och när man har ägglossning. För att man ska kunna se samband med hur man mår. Med sin menscykel och sen när man väl har förstått sambandet med hur man mår och hur det hänger ihop med sin menscykel, så kan man börja planera utifrån det. Så man kanske inte lägger de här viktigaste mötena när man har PMS, för man vet att man är lite hängig då, eller man kanske, ja, man kan tänka sådär. Men det finns massa sådana där jätteroliga verktyg i bullet journaling, så det var därför som jag fastnade för den metoden. Men sen är jag inte alls så himla duktig på att illustrera, för det är en stor del av bullet journaling, att man vill göra det fint och man vill dekorera sidorna, och där har jag känt att jag varken har tålamodet eller tiden eller kunskapen, det blir inte så himla fint. Så därför fick jag idén att göra en färdig bullet journal som redan har alla de här smarta funktionerna, där du kan logga din mens eller där du kan logga hur mycket du tränar, eller ifall du vill, du kanske vill, det finns något som kallas för habit tracker, alltså en tracker där du trackar dina rutiner, och där kan man till exempel fylla i ifall man vill ha som mål att dricka 2 liter vatten varje dag, så kan man varje dag kryssa i ifall man gör det. Så därför tog jag fram den här bullet journalen.
Det är spännande, för när man börjar göra på det sättet, du talar just om din hälsolog i boken, att följa en massa för mer. Jag gillar den där tanken jättemycket. Det är intressant att man lär sig mycket om sig själv då, gör man inte det?
Ja, det tycker jag verkligen.
Vad har varit dina stora insikter om dig själv när du började hälsologga ditt eget liv?
Framför allt det här med mensen, som jag tycker att det är så vansinnigt att vi inte pratar mer om när vi är yngre. Det är när vi är yngre som vi får lära oss framförallt om mensen. Och det är konstigt då att man inte får lära sig mer om hur vi påverkas av vår menscykel. Vissa påverkas ju otroligt mycket medan andra påverkas kanske mindre, så det är ju individuellt. Men där har jag märkt, alltså det är så stor skillnad för mig en vecka innan jag ska ha mens jämfört med hur jag mår en vecka efter mens. Och hur jag kan prestera och hur jag är i sociala situationer. Och det är som natt och dag nästan. Så det har jag absolut märkt störst skillnad på mig själv.
Så det är en intressant typ av lärdom man kan göra om sig själv. Väldigt spännande. Du, jag tänker så här, jag öppnade den här och jag förstår hela tanken och det är väldigt smart. Men jag kan känna mig lite matt. Om man skulle göra allt på en gång, så att säga. Så om man öppnar en sån här bullet journal och är nybörjare då, som jag är till det sättet. Var ska man liksom börja? För att det inte bara ska bara, shit, är det punkter för varenda grej jag ska göra? Vad är bra insteg liksom i bullet journaling?
Precis som jag har gjort i min bullet journal, så har jag delat upp de här olika trackers och allt sånt här. Har jag delat upp över hela året. Första månaden kanske man bara börjar logga sin mens. Och månad 2, då kanske du testar nästa grej i den här bullet journalen. Så att man behöver inte hoppa på allting direkt, utan det är utspritt över året.
Det är det som är din tanke, att man ska gå in med lite baby steps här för att klara av och hålla på med den här.
Ja.
Den som använder din bullet journal, vad hoppas du att man ska komma ut med andra ändan efter det här året?
När jag först började tänka på det här med att göra en egen bullet journal, så var jag först inne på att göra en bullet journal där jag hjälper den som köper den här att få in så mycket effektivitet som möjligt, att tidsoptimera och hinna så mycket, och att det här ska bli ditt karriärsår, nu ska du nå alla dina drömmars mål. Men sen kände jag själv att nej, efter den här jäkla pandemin, det enda jag vill är bara att må bra, och det enda jag vill är att göra tid i min kalender för att inte behöva göra någonting. Jag vill ha tid att läsa en bok, och jag vill ha tid att gå mina promenader, och jag vill ha tid att bara gosa med mina hundar. Så att därför var det så viktigt för mig att temat på den här boken är inte alls hur du effektiviserar ditt liv, utan temat på den här boken är hur du ska påminna dig själv och ta hand om dig själv varje dag. Så att det jag hoppas att läsaren får med sig, det är att man under årets gång har försökt att ta hand om sig själv mer och prioritera sig själv lite mer.
Och fått kanske med sig några nya bra vanor. Du har ju gått igenom psykisk ohälsa och pratat om det både i bokform och som sommarpratare, både öppet med stor humor. Och jag vill tacka dig för det, för jag beundrar alla som pratar om detta. Jag är själv jätteengagerad i att avstigmatisera psykisk ohälsa. Jag har själv tyckt, när jag pratar om min brors svåra sjukdom, han hade schizofreni och hans död, det gör ont i mig varje gång jag gör det. Så jag vet att det alltid finns en kostnad att göra det. Vad är kostnaden för dig när du går ut? För det ser lätt ut utifrån, men jag vet att det tar. Hur ser det ut inne i dig när du går ut?
Jag pratar ju dels om mer generell psykisk ohälsa och ångest som jag lider av. Men jag har också pratat om sexuella övergrepp som jag har varit med om, och sådana händelser som har skapat trauman i mig. Och varje gång som jag pratar om de specifika händelserna, så är det som att riva upp ett sår. För mig är det jättejobbigt fortfarande att prata om det. Just om det här sexuella övergreppet som jag har varit med om. Och sådana specifika händelser. Det är verkligen ett sår i mig. Som jag pillar på en sårskorpa varje gång som jag pratar om det. Men det är också jobbigt att prata om psykisk ohälsa, för att man gör sig så himla sårbar. Jag står verkligen naken inför alla som jag pratar om psykisk ohälsa med. Och som till exempel i mitt sommarprat, när jag pratar mycket om min hypokondri, som jag aldrig har pratat om på min YouTube-kanal eller i mina egna sociala medier. Så kändes det... jag kände mig så himla naken, för jag kände mig som ett riktigt weirdo. Alltså jag kände mig så knäpp, som lider av de här nästan tvångstankarna som har att göra med att jag är så rädd för att bli sjuk, och att jag är så rädd för att folk runt omkring mig ska gå bort, eller att jag själv ska dö, och att jag planerar för olika. För att jag känner mig så konstig. Och det handlar ju, alltså absolut, precis som du säger, alltså man är så sårbar.
När du berättar om de här ångest- och tvångssyndromen som du har haft problem med, hur klarar du att vara samtidigt en så högpresterande människa och jobba väldigt hårt och produktivt som du gör? Hur hittar du din balans?
Det är inte lätt att hitta balansen, utan tvärtom så känner jag att det här med att jag är högpresterande och jobbar, det har nästan varit som en tillflyktsort för mig. På både gott och ont. Ibland kan det vara väldigt skönt att bara gräva ner sig i arbete, men det kan också vara destruktivt på sätt och vis. Att ibland så kan det ha varit lätt för mig att skjuta bort känslor, att skjuta bort problem, och att istället för att ta tag i min ångest, eller som till exempel, jag har ju fortfarande problem med min panikångest och bara skjuter på att jag kanske behöver ta en runda till i KBT-terapistolen. Så det är lätt att gräva ner sig jobb. Så att jag har absolut inte hittat balansen ännu. Utan det är något som jag kämpar med hela tiden. Och det här med att jag jobbar mycket och är högpresterande, det tror jag nästan ibland att det har att göra med ett slags mindervärdeskomplex. Att jag känner att jag behöver prestera, för att jag hela tiden behöver bevisa vem jag är. Jag tror att det kommer från att jag växte upp i ett hem där det blev lite knasigt, för att mina föräldrar, de tyckte att jag var så himla duktig i skolan. Och de tyckte att jag var så himla duktig och företagsam när jag utanför huset stod jag så här och sålde grejer till mina grannar och sålde jultidningar. Så att jag började förknippa mitt värde med prestationer. Och har kanske fortfarande än idag när jag är 33 år lite svårt att särskilja mitt värde från mina prestationer. Och därför så presterar jag väldigt mycket för att då känner jag att jag är duktig. Och då än idag så ringer jag till mina föräldrar och berättar så här mycket pengar har jag omsatt nu. Och vet ni, jag ska få vara med i tv och jag ska göra det här. Nu ska jag släppa en bok för att få bekräftelse. Mm. Så det är absolut, jag har inte hittat balansen utan jag jobbar på det där hela tiden.
Mm. Det är nog en livslång resa för de allra flesta, det där med balans. Det finns kanske aldrig riktigt mer än i något litet, litet ögonblick så kan man känna det där. Nu i coronatider så har vi ju sämre rörlighet nästan alla och man rör sig mindre utanför hemmet. Du sitter hemma själv och jobbar och det gör väldigt många. Men det finns ändå väldigt mycket man kan göra just hemma som gör att man mår bättre. Och i din bok så ger du förslag på massa mysiga självcare-rutiner. Jag vet inte, finns det någon bra svenskt ord för det här? Självvårdsmys. Du ger allt från sömntips till hur man kan kolla och dricka vatten och röra på sig. Och bland alla de här, det här självvårdsmyset, vilka är dina egna favoriter?
Meditation, jag älskar att meditera. Just att meditera och andas. Andningen är jätteviktig för mig. Jag har till och med en tatuering här på armen där det står andas.
Åh, vi får se den.
Den är vit, så den syns nästan inte alls. Det är nästan som ett litet R bara. Och det är för att jag hela tiden vill påminna mig själv om att ta de här djupa andetagen. Det har också jättemycket med min mage att göra. Sen jag har lärt mig bättre andningsteknik så har min mage blivit bättre.
Mm.
Alltså att jag har mindre ont i magen och matsmältningen har blivit bättre. Och jag stressar ner när jag andas bättre. Så att meditera är framförallt mitt favorittips. Och det är ju väldigt... det jag hänger mycket ihop med yogan eftersom yoga också har mycket med andningen att göra. Så det är det som jag verkligen älskar. Och någonting som jag inte har skrivit i min bullet journal, det är spikmattan. Mm-hmm. Herregud, jag ligger på min spikmatta varje dag. Det är det bästa jag vet.
Ja, och får den här lite mini-akupunkturen över hela kroppen då.
Oh, så skönt. Somna direkt efter.
Ja. Du, Therese, du är väldigt engagerad också när det gäller djurhushållning. Och vi lever i coronatider och där har vi ett virus som har uppstått ur ganska tvivelaktig, förmodligen, djurhushållning i Kina kring matmarknaderna. Man blandar alla möjliga typer av djur och dött och gammalt och exkrement och så vidare och trångt i de där kycklingburarna. Och vi har en massa minkar som har behövts tvångsslaktas. Och du har gett en inblick i hur minkar lever, 10 miljoner minkar, danska minkar. Vad tror du vår tid försöker säga till oss om djurhushållning?
Ja, man börjar nästan tänka i sådana här existentiella banor att vad är det som världen försöker säga till oss nu? Jag tror att många har börjat tänka så här att, åh herregud så galet det är att man äter fladdermöss i Kina och att man säljer djur så där på öppna marknader och att man har hundar i små burar. Men sen så dröjer det nog inte så länge innan man inser att vi gör samma sak här i Sverige. Och att djurhållningen inte skiljer sig så himla mycket faktiskt. Och att det finns en anledning till varför det inte finns fönster på slakterien. Eller varför vi aldrig får se hur hönsen lever. Så dels så tror jag att vi har fått en bra ögonöppnare där. Men också en stor ögonöppnare när det kommer till hur viktig familjen är för oss. Jag tror att jag aldrig har förstått hur mycket vänner betyder för mig som det här året. Så det har varit ett år av ögonöppnande på många olika plan tror jag.
Mm, mm. Många nya insikter och ännu fler kan man få i det nya året då om man gör en bullet journal. För då får man verkligen koll på sin egen resa. Hur ska du nu fira din jul? Blir den vegansk eller vad har du för planer?
Ja, det blir en vegansk jul. Jag kommer inte att fira med varken föräldrar eller morföräldrar. Det är så många i min familj som tillhör riskgrupper så vi kommer inte riskera någonting. Utan jag och min sambo Anders, vi har ju en liten sommarstuga som ligger en timme utanför Stockholm. Så vi tar med oss våra hundar dit och så kommer vi fira jul. En liten vegansk jul där för oss själva.
Och vad har man istället för julskinka då när man är vegan?
Man kan köpa vegansk julskinka. Det finns. Jag vet inte riktigt vad den är gjord på. Säkert någon slags soja eller sånt där. Men annars så vet jag att det är många som tar en rättika, en hel rättika, och stoppar in i ugnen och så glaserar man den. Och det brukar bli väldigt, väldigt gott faktiskt.
Glaserad rättika, det låter jättegott. Man kanske kan ha det bredvid julskinkan om man inte är vegan.
Ja, visst.
Ja, då får vi önska dig en fin jul och hoppas att dina släktingar får hålla sig friska. Var rädd om dig, Therese, och tack för att du ville vara med i Hälsorevolutionen.
Tack snälla.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bosch nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning. Och nu går vi till Annika. Hur går det med hennes examen?
Nu sitter jag här i soffan dag 2 på morgonen. Ska man sätta sig och göra den här övningen där man ska tänka ut vad som gav liv dagen innan och vad som tog liv dagen innan. Och faktiskt ganska intressant här, för att jag hade väldigt mycket nervsmärtor dagen innan och tänkte såklart att det var det som tog liv. Men plötsligt så faktiskt insåg jag att det är ju tack vare att jag känner de här nervsmärtorna som jag faktiskt lever och att jag kan känna någonting, för att den sjukdomen som var en inflammation i hela min kropp gjorde att jag inte kände någonting och var förlamad. Så att det här var faktiskt en väldigt cool insikt för mig. Jag ska bli snällare mot mina nervsmärtor och min kropp och inte se det som ett problem. Och det här känns ju faktiskt helt fantastiskt eftersom det har varit så jobbigt. Ja, jag fortsätter.
Ja, nu när vi är i coronatider så blir det extra viktigt med god och närande mat. Veckans krydda är en av mina favoriter. Oregano. Oregano är en gammal ört som är känd sedan länge i medelhavsregionerna. Namnet kommer från ett grekiskt ord som betyder ljuset i bergen. Efter andra världskriget blev oreganon världspopulär när amerikanska soldater kom hem från Italien och tillbaka i USA, så längtade de efter det de kallade för pizzakryddan. Det var alltså oregano som man ju ofta har på tomaterna på pizzan. Den här oreganon har länge i både grekisk och romersk kultur använts som en medicinalväxt. Det ansågs vara bra mot hudproblem, magproblem, astma och för att stärka hälsan generellt. Och vad vet vi idag då om eventuella medicinska effekter? Ja, oreganoolja har visat sig ha antivirala effekter när man droppar oljan på cellkulturer som var infekterade med vissa virussorter som norovirus. Och det här är sådana virus som ofta ger magsjukdomar. Med oreganonärvaro så blev de här virusen mindre smittsamma i de här cellkulturerna. Man har också studerat hur oreganons beståndsdelar tycks kunna hindra odlade bröstcancerceller. Och det här var bröstcancerceller som var kända för att metastasera väldigt lätt, alltså ge dottertumörer och vara väldigt aggressiva. Ja, det här är studier på cellkulturer. Det är väldigt intressant. Men som vanligt så skulle vi behöva se mer forskning i människa för att vi ska ha full evidens. Under tiden är vi många som äter oregano, ofta och gärna. Och ett enkelt sätt som jag brukar använda för att skapa både sötma och starka smaker kring en måltid, det är att göra egna soltorkade tomater. Enkelt. Jag brukar ta tomater, stora och små, röda, gula, andra färger, vad du känner för, vad du hittar, och tvättar dem, skär dem i halvor och sen sätter jag på en ugnsplåt, strör på olivolja, flingsalt, oregano och svartpeppar. Och så ställer man in de här i ugnen, och den här ugnen är bara på 100 grader. Och så låter man tomaterna stå inne i 4-5 timmar så att de liksom torkar ihop. Och alla de här smakerna, oregano, tomatens sötma och sältan från saltet koncentreras. Och det här blir väldigt sött och starkt. Och man får dessutom en underbar doft i köket. Och det här kan man äta upp direkt som tilltugg. Jag kan lägga i sallader, jag kan bara ha dem i en skål. Och man plockar till en bit kyckling, en bit kött, en bit halloumi. Eller också lägger man ner dem i lite olivolja och har dem i kylskåpet. Och det brukar hålla sig någon vecka för mig. Soltorkade tomater och oregano. Ja, nu ska Annika Ernor få igång med sin examen. Men frågan är hur det går.
Nu har jag gjort examen i 5 dagar och det har varit jätteroligt, verkligen. Och jag har kommit fram till att det är ju mycket mer i mitt liv som ger liv, och det är jag ju väldigt glad över. Det som tar liv kan man ju faktiskt egentligen påverka själv, För att jag har till exempel att det var en jobbig arbetare här. De håller på att bygga om vägen där vi bor och han var så himla otrevlig och jag blev på dåligt humör av detta. Men då hade jag ju kunnat välja att fortsätta vara på bra humör. Och det här med mina nervsmärtor som jag tycker är så jobbigt, från dag till dag kan det variera. De kom jag ju på under de här 5 dagarna att det faktiskt är liv som ger mig liv. Att mina nerver vill fungera även om de inte riktigt hittar rätt. Så det här är jättekul. Det är mycket som ger liv. Alla söta valpar och vänner och natur och barn och all god mat. Jag kunde komma på hur mycket som helst. Faktiskt inte lika mycket som tog liv. Och som sagt, jätteintressant insikt här att man själv kan ju välja lite hur man, om man vill ge bort lite av sitt liv eller inte. Så jag tackar för mig och tycker att det har varit jätteintressant och jag tänker fortsätta göra detta några dagar till. Och ja, det är nog bra att göra det lite då och då faktiskt. Tack så mycket, hej då!
Ja, vad säger du om Annikas omvärdering nästan som hon gör av sin nervsmärta där? Är inte det intressant?
Jättefint att höra och det här är ju så viktigt för alla att ta till sig tror jag. Oavsett om man har nervsmärta eller något annat som plågar en eller irriterar en i vardagen så är det ju så lätt att hänga sig upp på det som är jobbigt. Och det här är ju en konst. Det är ju alltid lätt att säga fokusera på det positiva. Men med hjälp av den här tekniken så verkar det ju faktiskt som att man får en metod som funkar. Så att ja, jag blir jätteglad och upplyft.
Jag gör ju den här examen. Ja. Och jag kan säga att det finns nog ingenting jag gör som lär mig så mycket om mig själv.
Mm.
Och som får mig att omvärdera. Och som får mig att liksom, för då börjar jag ju titta på de saker som tar liv. Gör jag dem om och om igen? Men varför då? Eller vad kan jag göra istället? Så bara så att ta ett konkret exempel. Till exempel, jag har tittat mycket på tv under hösten. Mycket Netflixande. Och då bara insåg jag att jag får ont i kroppen. Det tar liv från mig. Inte att titta på en episod, men när det bara rullar på så här. Och jag känner liksom att jag blir ett med tv-soffan. Det mår jag inte bra.
Känner man igen sig, kanske.
När man har liksom integrerats med soffbotten.
Ja.
Den vibben. Den föder inga bra känslor. Den tar liv. Okej, typ självförakt, typ allt möjligt. Och då har jag bara så här, bestämde jag och min man oss. Väldigt enkelt, vad ska jag göra istället? Max 2 episoder, sen ta en promenad.
Ja.
Jätteenkel grej. Mm. Bara för att se, det har kommit ur min examen. Mm. Ur min
Jag brukar somna efter 1,5. Så att för mig säger kroppen ifrån. Men jag känner igen det ändå. Det är ju inte varje kväll som det är det man behöver. Även om man tänker att det är det som är det roliga och belöningen. Så sitter man där och gäspar. Det gäller att försöka lyssna och reflektera mer för att tuna in, eller hur?
Ja, eller hur. Och det är väl också Therese Lindgrens tanke här att en sån här bullet journal ska kunna vara just ett sån här instrument för att titta lite närmare på sina egna hälsovanor, vad de nu än är, och följa dem. Jag vet inte, vad ligger du i allt det här? Hur mycket tycker du? Alltså för att vi är så himla olika. Jag tänkte på det också. Hon berättade ju här att hon har ganska stora kontrollbehov och det är hennes personlighet och för henne är det väldigt skönt att sätta ner allting i detalj. Hur brukar du göra?
Jag har en ambition att planera nästa dag. Men oftast blir det att jag går till handling direkt. Och bara betar av. Liksom.
Och bara gör.
Och sen behöver jag knappt göra listan. För då har jag betat av det. Så att det är. Jag har en tanke om mer struktur. I alla fall till viss del bullet journaling. Och inte bara vara den här doern hela tiden. Jag behöver absolut få in mer reflektion och struktur i mitt liv för att må ännu bättre. Så där känner jag igen mig och jag tycker att Therese är så otroligt klok. Och hur hon delar allt hon har varit med om, precis som du sa. Jag tror att det betyder oerhört mycket.
Ja. Och jag tycker också det är så viktigt att vi som lyssnar förstår att varje gång hon gör det så finns en kostnad för henne.
Ja.
och för alla andra som gör det. Och att man har respekt för det, liksom, att man inte fladdrar förbi det, utan förstår att den som berättar om det djupast personliga privata, det kostar på, det gör ont.
Och att det inte är den som lägger ner flest arbetstimmar som vinner, utan hon har ju kommit fram till efter då många år av prestation och en uppväxt med prestation i fokus, att hon vill ha mer återhämtning, mer mys med sina hundar. Ja. Och jag bara kände hur det talar till mig. Ja. Jag vill ha mer mys med mina katter.
Ja,
och mys med min man och mina barn. Ja. Det får ju inte prioriteras ner så. Men det är klart, det här året har ju också väldigt många av oss behövt jobba på ännu hårdare. Ja. För att jobb ställs in, det blir andra förutsättningar som gör att du måste liksom, få till det. Så att det, men
många har fått jättestora ekonomiska utmaningar av coronan. Speciellt de som till exempel jobbar i den konstnärliga sektorn. Människor som driver eget i liten skala. Hela tillvaron gungar. Mm. Och lösningen blir naturligtvis att skotta ännu mer. Men jag tycker det var ganska intressant, Therese kloka tanke där, att man kan faktiskt använda en sån här hälsodagbok till att planera in avkoppling.
Ja, verkligen.
Och så det, och hennes tankeförflyttning där hade gått från att gud, det här ska ge mer stress, eller mer prestation, till att det här ska faktiskt göra att jag har tid att slappna av.
Men det är det som är det viktiga. Jag har blivit bättre på att planera in träningen, så jag är i alla fall ett steg på väg, och nu ska jag bli ännu bättre på att, och jag planerar in min meditation och sådär, mina månader, men ja, jag är inspirerad att fortsätta hitta en hållbar, fin struktur.
Så det är det du tar med dig?
Aha.
Ja. Och jag tar med mig att jag ska fortsätta med min examen. För jag har tänkt på det nu när vi har hållit på här under programmet. Att gud vad jag lär mig om vad som funkar.
Jätteintressant.
Och jag tror så himla mycket på människan. Och jag tror på människans förmåga att titta på sitt liv. Och liksom lära om och göra nytt. Och pröva och hela tiden utvecklas. Ja. Söka. Jaha, det funkar inte. Vad kan jag göra då istället? Och för att vi ska ha den här kloka vägvisan så behöver vi ju på något sätt dokumentera. Och titta på det vi gör och inte bara rusa förbi.
Så jämföra med sig själv och hur man mår.
Precis.
Och inte med andra som är lätt att fastna i.
Nej.
Också.
Examen är bara att jämföra från dag till dag och titta vad gav liv till mig igår och vad gav. Och just upptäcka den här inre klokskapen.
Ja.
Så den får man chans med en bra hälsodagbok. Ja, vi har spännande saker framför oss här i hälsorevolutionen.
Nu väntar ju julfirande.
Julen kommer.
Och vi släpper inget avsnitt på självaste julafton. Däremot så släpper vi ett oerhört spännande avsnitt den 29 december med en högaktuell gäst.
Då får vi hit Anders Wallensten, som ju är vice statsepidemiolog. Många har sett honom i tv, men till oss kommer han för att prata om en bok som han precis har släppt, som kallas för Hälsogåtan, som är liksom det stora gapet mellan att vi egentligen bara får det bättre och bättre, och ändå så dyker massa nya sjukdomar upp. Och då ska vi prata om paleolivsstilen, tillbaka till hälsorötterna, jägare och samlare. Vad var det de gjorde? Vad är det vi har glömt bort?
Spännande. Och det här har du ju skrivit om i Hälsorevolutionen också.
I love it.
Kapitel där. Men alltså ett specialämne.
Mycket, mycket, mycket spännande. Men vi får väl säga fram till dess, ha en riktigt härlig jul. Var rädda om er. Planera in lite me-time, lite downtime, lite mystid. Och våga slappna av lite grann också. Eller hur?
God jul.
God jul.
Hörs snart igen.
Ja, det gör vi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.